in flight mode to the mode. Ja, 130. Oh. Hej och välkomna till avsnitt 130 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig Kjell.
Ja, E130 låter som ett färgmedel eller sån här giftig som man har i mat som man bör undvika att äta.
Men ni bör inte undvika att lyssna på avsnitt 130, så kan vi ju säga.
Det ska vi.
Är vi världens enda podd som bygger vår utrustning på Guds ord?
Ja, vet vi ju inte såklart, men vi gör i alla fall det.
Ja, rent fysiskt.
Ja, rent liksom. Fysiskt. Ja. Mikrofonen befinner sig nu stående just på en hög med psalmböcker och biblar här.
Ja.
Så att den vilar tryckt på kyrklig grund kan man säga.
Så kan man säga.
Eller halvtryckt i alla fall, ja.
Hur är du igår nu när vi sitter och spelar in så var det ju första advent.
Just det.
Mm. Det har ju gått några dagar sedan när det här kommer ut. Men jag var på en väldigt fin adventsgudstjänst i Tyresö.
Jaha.
I Pingstkyrkan där. Där en kompis till mig, Samuel, pastor. Han har ju varit medverkat i podden också. Mm, det avsnittet när vi inte hade någon präst med. Jag fick ha en pastor.
Just det. Det var
ganska
just
många
just
år sedan nu. Så var där. Och det var en väldigt fin gudstjänst. Det som var väldigt fint. Det var att de hade tyvärr en i församlingen som hade gått vidare, gått till Herren så att säga.
Mm, mm.
Och då liksom höll han ett väldigt fint tal kring det. Och den här församlingsmedlemmen och dennes persons livsresa och vad den varit med om.
Mm.
Nu är ju det ett annat sammanhang. Jag vet inte hur många, kanske 300 medlemmar. Jag har ingen aning. Det skulle inte gå att göra på samma sätt i Svenska kyrkan. Liksom, att, och plus i ärlighetens namn så känner ju inte vi våra församlingsbor.
Alltså det är en liten handfull som man känner till. Och precis, de brukar man kanske uppmärksamma på olika sätt.
Precis, om det varit någon som har liksom varit
aktiv
på något sätt och funnits med. Och sen måste det också vara då att just du som känner den, alltså i den gudstjänsten du tjänstgör, eftersom vi läser upp i alla gudstjänster på söndag. Men det var väldigt fint. Jag har varit rörd, jag förstår att det är en annan kontext i den sammanhang, men det var...
Det är intressant, och din formulering där, så att de har gått vidare och gått till Herren och så. Ja. Nu var det kanske lite med glimten i ögat, men det är intressant att observera att man använder lite olika ord också i den så kallade frikyrkan och i Svenska kyrkan. Jag tror att det är vanligare att man säger i någon av de övriga samfunden att han har gått hem.
Ja.
Eller han har fått hembud, som man till och med sa lite tidigare.
Mm, mm.
Han har gått hem till Herren, eller hur man nu säger. I Svenska kyrkan så har han möjligtvis att han har gått bort istället för gått hem. Han har gått bort, eller han har avlidit, eller dött, eller sådär. Väldigt sällan tror jag som man säger i de här sammanhanget att han har gått hem.
Ja.
Jag lägger ingen värdering i det. Det är bara intressant att man använder olika språk.
Ja. Där. Vad heter det? På ämnet också så är vi med en Facebookgrupp
kallas det.
Ja, tack. som bara pappor är med i.
Mm-hmm.
Och det är högt och lågt till den, vill jag lova.
Mm.
Men då var det en som skulle liksom berätta för ett barn att någon hade dött då.
Mm.
Och frågade den här gruppen då, hur ska jag säga det här till mitt barn? Och jag har precis gått en, eller inte gått en kurs, utan fått en föreläsning kring barn och sorg. Och hur viktigt det är att inte använda ord som somna in.
Och så då kan man vakna igen.
Ja, eller så vågar man själv inte gå och lägga sig som barn, utan att man... Det jag tog med mig från den, att man ska vara väldigt tydlig med barn. Den har
farfar mula jordgubbe.
Sådär, men det är viktigt med orden, liksom, att den personen har dött. Mm. Så. så att man inte omskriver det för mycket, för då kan det skapa rädsla.
Ja,
och då
man
vet
blir,
man inte liksom.
En osäkerhet,
att,
ja.
Just ja det. Och att barn klarar mycket mer än vad man tror. Som tur var innan, jag skrev inte i den här tråden, utan för det var andra kloka som har skrivit att skriv ingenting med att ha, eller säg ingenting om att ha somnat in eller liknande. Det var fint. Och vad har du stått i sen vi...
Jag har också varit en väldigt fin adventsgudstjänst. Ja. Jag hade fullt upp själva både lördagen och söndagen med andra saker, men på kvällen på söndag på första advent så var jag i den kyrka där jag tjänstgör. Jag hade ingen tjänstgöring då, men då gick jag dit, och för då är det med sådana musikgudstjänst, klassiken då, vi sjunger in advent så här. Och det var, prästens insats var väl begränsad till en halv minut kanske eller någonting.
Som det
ofta är därför att folk kommer inte dit för att höra förkunnelse med ord, eller med talat ord i alla fall, utan man kommer dit för att höra fantastisk julmusik eller adventsmusik och så. Traditionen är naturligtvis väldigt tung eller stark eller hur man säger, men också alltså, jag kan ju känna en Guds närvaro i det där också. Det var bara en brassensemble med där också då, en blåsorkester och bara känslan när man spelar de första tonerna i Hosianna så där, och då kommer ju tårarna på mig. Liksom, så hela församlingen står på knökfull kyrka, folk står efter väggarna och så tutar liksom, och där kommer det, och så står upp och så sjunger Hosianna. Det är svårslaget alltså, det är det verkligen.
En trogen lyssnare till podden sa till mig så här att i väldigt många första adventsgudstjänster så ska det vara en trumpetare eller liknande med.
Ja.
Och då sa, men vad bygger du det här på? Så räknade jag upp lite olika exempel skulle vara. Och sen där gudstjänsten jag var på också då, första adventsgudstjänsten, då var det också en som spelade sån här, spelar ingen roll, inte trumpet utan något annat liknande. Något som heter med horn. Valthorn.
Valthorn. Okay,
men ändå något, det är ändå i samma område.
Ja, ja just det.
Och där
just
du var också var det då ett trumpetare.
Ja, det var fyra blåsare där.
För det har ju inget med första advent att göra. Nej. Alltså skulle man fira en gudstjänst till att murarna föll Jeriko.
Ja.
Då hade det varit då
hade det varit. Ja, då kan man komma. Då har trumpeten i högsäten och ska den bära till från kudden.
Precis, och så ska det tutas likt det står då kring att Jerikos mura föll.
Ja,
men kring
det.
Första advent så vet jag inte. Nej. Tänker man att det är, jag vet inte, förmodligen kanske det bara är en slump. Men det, nu har jag fått veta ganska många ställen där det är trumpeter. Och det är ju inte så vanligt i gudstjänsten.
Nej.
Och jag vet inte om det är något med att texten är, alltså att, hade någon ridit in idag, då hade vi säkert fanfarspelat.
Ja, precis.
Och det står ju inte det i
nej,
texten
det står
nu, liksom, utan att man strödde palmer och lade sina mantlar. Det kan ju hänga ihop på något sätt i tänket.
Jag tänker
inte heller ha det med det att göra.
Jag ser framför mig lite änglarna som tutar sina trumpeter. Ja, liksom, så här. Och det tror jag kanske kan ha en del av det. Liksom. Ja. För det är det här, det är det pampiga och det storartade. Så orgen har vi ju där varje vecka. Den kan ju också göra fantastiska insatser.
Ja.
Men trumpeterna i det här fallet, ja, nej, de har, självklart finns det ingen självklar koppling. Men det känns, det är väldigt fint alltså.
I England musikskolan
ja.
Får man bara välja på trumpet och sån
och harpa. Ja, trumpet och harpa tror jag.
Jag vill spela trummor. Nej, det får,
nej. Utan det får ni göra när ni har slutat skolan. Men här är, istället för blockflöjt så har man trumpeter.
Och harpa, det får välja de två.
Så sitter alla änglarna i en liten ring så här. Vi sätter oss i ringen och tar varandra i hand. Och så spelar de trumpet i öronen på varandra. Så där. Ja. Öron trumpeter. Så det är trivsamt. Det är en fin bild att se de där små keruberna sitta där och spela för varandra.
Hörru du, jag mår inte så bra. Och det här ska inte bli något jättestort självvårdssamtal som du och jag ska ha. För det tror jag blir väldigt märkligt. Jag kände, jag har liksom har gått med tid med gråten i halsen. Jag vet inte riktigt varför. Delvis vet jag. Det är så här, det ska inte handla om det egentligen, utan det är det jag ska säga efter. Men att min mamma och pappa bor ju i Thailand
just
året. Och den gången så har min mamma blivit sjuk.
Okay.
Och varit inne på sjukhus och har mått ganska dåligt. Det har inte varit något livshotande, men man blir... det jag vill prata om, man blir så maktlös. Ja, alltså, jag hade inte kunnat gjort något om hon var här heller.
Nej,
men
nej.
Men det har tagit hårt på mig. Och jag vet, som sagt, det har inte varit något livshotande. Mm. Men hon har ändå varit tvungen att uppsöka sjukhus och mått dåligt. Och, jag vet inte, man blir påmind om att allt inte kommer se ut samma hela tiden.
Ja, liksom.
Nu är inte de jättegamla, men de blir inte yngre heller.
Nej, just det.
Det är väl en barnslig inställning, det har vi pratat om tidigare, om förändringar, att folk går bort och så här, men att det kanske är en barnslig att man tänker att det ska vara på ett sätt alltid. Mm, det kommer inte.
Och det är inte så. Och det är, man går ju hela tiden igenom olika stadier, sa jag, som jag just hade uppfunnit den insikten.
Nej, men
det är ju så, man går igenom olika stadier. Och alla de här, om man trivs där och tycker att det här är bra, liksom, då vill man gärna att så här vill jag att det ska fortsätta vara. Och självklart är det så att när ens föräldrar blir äldre eller så småningom går bort. Då. Jag har ju bara en förälder kvar. Alltså min fru har inga, både mamma och pappa är döda. Mm. Och min pappa är borta sedan länge. Och så jag har bara mamma i livet. Hon är 80 snart. Det är klart att den tiden som vi hade är ju borta. Så. Jag är 50, min bror 45. Så här. Men det är en grej. Men den har jag liksom, den delen kan jag, den har jag väl lärt mig att leva med, eller hur man nu ska säga. Det är klart att det kommer att kännas den dag som mamma är längre, inte längre finns. Men min stora grej är ju nu att barnen blir stora.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Det är också en sorg på ett sätt. Ja. Så de är ju förhållandevis, vad ska jag säga, friska. Så det är ju inte att jag är rädd att förlora dem fysiskt. Men ändå, de försvinner iväg liksom. Ja. De ska börja skaffa sina egna liv. Och, det är också en sorgeprocess. Och det har...
Och sen kan ju saker, såklart, det vore ju... Det är ju naivt att tänka att saker ska vara bestående.
Ja, man ju. De ska inte vara det. I det här fallet när det gäller mina barn så tänker jag att jag skulle ju inte vilja att de fortsatte bo hos oss för evigt. Det är för mitt hjärta skulle vilja det, men min hjärna vill ju inte det.
Nej,
för det är ju orimligt.
Ja.
Liksom. Men...
Ja, men man blir ibland blir man bara påmind, och det har jag nog blivit nu så. Och gå med det. Och den där maktlösheten.
Men
de betyder ju så mycket för en, och då man blir orolig liksom.
Men det är verkligen så här att en sån här, oavsett vad det nu gäller, om det gäller föräldrar eller barn, vad det nu är, eller ens eget åldrande, det kan ju verkligen träffa en med en stor jäkla knytnäver i magen liksom.
Ja.
Det är så här, ena dagen faktiskt så kan det vara, men det är rätt så okej så här, och så nästa dag så kommer det någon sorts insikt, eller hur man ska säga, paff, så här, man, det kan ta ganska hårt alltså, en sån här grej. Och så finns det sedan någon sån här yttre påverkan också, nu är det mörkt ute, eller det regnar, eller åskar, eller vad det nu är liksom, eller man är extra trött, så här, då blir det ju ännu värre.
Exakt, och det blev det lite idag också, och det kan tycka, det är ju en mycket mer banalare grej, men för mig ändå viktig. Vi har ju en medarbetare som slutar idag.
Just det,
Och hon var min chef under väldigt många år, och har en annan tjänst nu sista åren här i församlingen. Men det är den bästa chef jag haft, och betytt så oerhört mycket för mig. Framförallt när jag hade det väldigt tufft privat, så var hon ett oerhört stöd. Och är den bästa chef man kan tänka sig. Och då, hon ska bara byta jobb. Så. Men det var tufft liksom. Det hade betytt så himla mycket för mig. Sen andra som slutade, men det är klart, man har inte haft samma relation. Så inte heller något konstigt, det är självklarheter. Men ibland bara, man blir så... Man tycker att man är väldigt rationell, och vi jobbar så nära både sorg och glädje, och liksom så här, och jag tycker att vi är väldigt proffsiga på att hantera det ofta, men ibland märker jag att jag blir lika drabbad
såklart,
andra människor.
Om vi nu ska prata avgående chefer, så har jag också mist en chef alldeles nyligen på grund av pensionering, och det är ju rimligt såklart. Men sånt händer, och så blir det. Men jag har känt alltså sen dess att det är något som är fattas, det är något som är tomt liksom. Jag känner en tomhet, speciellt efter den här personen, inte kanske, vi har fått en ny bra chef, så det är inget problem i sig, utan det är just personen så här, och vi har haft, och när det varit olika möten och sammanträden och så här, så har man ofta fått hans humoristiska kommentarer i örat,
ja,
så här,
ja.
När vi har suttit och kanske någon annan har sagt något, så, så tycker han sådär, ja, så där, det kommer. Och nu plötsligt så, nej, det är ingen som sitter där och viskar i mina öron längre. Så här. Eller, och när vi hade någon samling, så här, hela stiftets präster och så här, hade någon samling in i stan, och det var också väldigt, ja, vänta nu, han skulle ha varit här nu så vi kunde ha skämtat om det här,
ja, just liksom.
Det. Nej, ja, det är, ja. Som sagt, han lever i högön, skulle väl våga, mår alldeles utmärkt, dock inte här liksom.
Nej,
så att det är en tomhet liksom, en, ja, förändring så att, ja, det är en,
hörru, du,
det är verkligen högt och lågt också.
Det är verkligen högt, och nu blir det
lågt.
Ja. Jag måste tänka, vad är högt, vad är det som är lågt?
Ja, det kan
så,
man ju diskutera. Det,
precis, vad är det högt och lågt? Jag har tänkt på en sak.
Ja.
Att vi har väl, du och jag har skojat väldigt mycket under åren om typ den typ av man eller person som din förra chef var, som såhär satt, muttrar lite på sidan och viskar ni örat och så skrattar man lite så här, för att finna saker. Och då har vi nog tänkt såhär, så där är ju inte vi. Men jag har märkt att nu, du och jag har varit på den här sammankomsten där senaste.
Ja.
Framförallt i världen satt en hel dag i möte och gjorde saker. Och det gjorde vi samma sak.
Ja,
vi satt och småmuttrade för varandra, de här två gubbarna i hörnet.
Så att, men vi har varit inne på det här tidigare. Ja. Vi är på väg att bli gubbar. Alltså ändå är det 18 års åldersskillnad mellan oss. Men vi är på väg att bli gubbar. För man säger plötsligt, så jag tror du ställde mig frågan någon gång så här. När kommer det här inträda, när du inte längre säger som pappa sa, utan du bara gör det som helt naturligt sa också. Ja, det är en dag imorgon också, som pappa skulle ha sagt eller sådär. Utan då säger man bara, det är en dag imorgon också. Och så har man det. Man har förvandlats plötsligt. Ja, då har det gått ett varv runt. Ja. Liksom. Då är man förvandlad till sin egen pappa. Det har jag också sagt att jag tittar mig i spegeln en dag på morgonen och sitter, vänta, det är pappa som står.
Ja.
Och det är också så här lite, det är inte enbart positivt att se sin egen far stirra tillbaka när man tittar i spegeln, alltså det är det inte. Så. Så att, ja, visst är det så.
Vilken inledning det blev.
Ja, men det var högt och lågt.
Högt och lågt.
Ja.
Har vi någonting som vi vill...
Ja, jag har plockat fram lite några nyheter här, eller vad man ska säga. Ur tidningen, kyrkans tidning. Falsk nyhet sprids om kyrkans stöd
så
till hemlösa.
Viktigt. Och det här var vi inne på för ett tag sedan, om vad var det efter kyrkohandboken, att det var första gången vi såg att kyrkan gjorde fake news inlägg in,
exakt, just det.
Och
ja, precis.
Nu är det väl andra gången då vi ser det,
eller? Ja, nu är det dags igen,
ja,
så att säga.
Ja.
Kyrkor i Göteborg håller öppet för hemlösa i vinter. Det gör de, och det gör sig på flera håll.
Ja.
Satsningen riktar sig främst till människor utanför trygghetssystemet. Alltså det är en satsning som främst riktar sig till EU-migranter och papperslösa.
Ja.
Så långt är det en sanning. Sen har då en högerextremistisk sida som tidigare hette Avpixlat, nu heter den Samhällsnytt, men det är samma skit, har nu då dragit upp det här: Göteborgs kyrkor öppnar dörren för hemlösa, exkluderar svenskar. Det är en rubrik de har där, som är hämtad från Göteborgs-Posten egentligen då. Men för hemlösa svenskar är kyrkporten stängd, det skriver man på det här Samhällsnytt då. Och såklart så har det här spridits som en löpeld på Facebook och andra sociala medier. Och trollen, som man säger, delar ju det här såklart. Okej, nu har det gått så långt att kyrkan då, den här islamiserade kyrkan som man ju tycker att vi har, stänger ute svenskar, utan tar bara in EU-migranter och papperslösa i värmen på nätterna. De hemlösa svenskarna får ligga ute och frysa. Det är deras fake news, för det är ju fake news. Och då har man också intervjuat en person här som är samordnare i det här sammanhanget då, samordnare för insatser till immigranter, och då har då kyrkans tidning pratat med henne. Ragnhild Ekelund heter hon. Givetvis får alla komma in och värma sig. Vi kommer inte att stoppa någon i dörren. Utan även hemlösa, vanliga svenska hemlösa såklart får också komma in där. Men säger hon också, det är inte frågan att man ska göra kyrkan till natthärberge. Det finns inga sängar något att ligga i, utan man får komma in och värma sig där. Men och då har man väl sett att behovet är störst kanske hos EU-migranter och papperslösa. Men alla är välkomna. Det är alltså fake news.
Det är idiotiskt att gå ut för sånt här. Det är så dumt. Det är väl självklart att alla är välkomna.
Och då har man då också här...
Undra hur många som skrev då, förlåt jag avbryter mig, hur många som skrev så här, nu lämnar jag kyrkan. Undra om samma personer som har använt samma kort flera gånger. Och så här, två frågor. Hur många lämnar kyrkan när de skriver så? Inte så många.
Inte så många.
Och sen undrar om det är folk som återkommande använder det argumentet. Det är det säkerligen också.
Ja, nu lämnar jag kyrkan.
Nu lämnar jag kyrkan. Ja, men...
Gör det då.
Nej, men det vill man ju inte.
Man vill ju såklart inte att någon ska lämna kyrkan. Men
vad ska vi göra med den informationen?
Ja, precis.
Kontakta dig med ett PM. Du, lämna inte kyrkan. Kan vi inte hålla om det? Ja, förlåt.
Nej, men precis. Ja. Nej, det var bara en avslutning där att man har intervjuat, kyrkans tidning har intervjuat Mats Dagerlind som är då skribent på den här så kallade tidningen Samhällsnytt då, högerextremistiska tidningen, som säger att jag tycker att vi har gjort en faktakoll. Artikeln är baserad på en artikel i Göteborgs-Posten. Det är möjligt att man kan tycka att jag hårdrar det lite. Om man läser vår text ingående och har några eventuella funderingar så kanske man får göra den researchen själv. Alltså de skriver ut saker som de i princip vet är falska. Ja. Men, ja, men jag hårdrar lite grann, men ni får väl kolla själva om ni har några invändningar. Ja.
Så det här är på temat, vi tänkte faktiskt ta upp det också, det var ju passandetoden. Jag såg... intervjuade den i så här morgonprogram om en pensionär som blir hemlös för den har inte råd och behålla den så dålig pension. Då, jag tror att det var i samband med inslaget eller om det var något annat jag läste samtidigt. Har egentligen ingen mer fakta på det här så att jag får lämna det där. Att de grupperna som ökar mest hemlöshet är äldre på grund av dålig pension som jag förstod det. Och barnfamiljer.
Jaha.
Och stämmer det är det ju alltså att någon människa behöver vara hemlös det är katastrof i ett samhälle egentligen. Mm. Men dessutom att barnfamiljer ska behöva
då har det gått
det är vidrigt på så många sätt.
Ja, verkligen.
Jag brukar stötta på en hemlös man. Han bor i en han sitter i en trapp och sover på Kungsholmen.
Mm-hmm.
Det är ofta sådär. Och ibland så brukar jag köpa, han älskar ostbågar. Mm-hmm. Alltså ibland är han i sina sinnesfulla. Och då kan man prata med honom. Ibland så håller han en lång liksom, dialog med sig själv sådär. Då, det är inte lika lätt att samtala med. Men jag kom förbi honom en gång. Och så då hade han ostbågar. Då hade han skrivit på sin pappkartong i ostbågar, god jul. Och så hon liksom skrattade och hade det gott sådär. Under en god stund sådär. Men nu hade de inga ostbågar. Så jag köpte kexchoklad och någonting annat till honom. Skulle jag gå till honom och lämna så då var det kö. För det var ett par före mig som kom dit med mat och en filt. Och sen hade de köpt årets första glögg. Mm-hmm. Och de ville skåla den med honom. Mm-hmm. Så de hade med sig glas där. Ja. Och sen försvann jag in där. Det var liksom, och sen efter 45 minuter. För jag bara lämnade över mitt. Så han bara, äter jag senare. Ja, gör du det. Då var de kvar. Så de hade det var en fin stund. Så där. Ja, att de hade liksom planerat att gå ut. Och inte bara gå och lämna någonting. Utan stannade, samtalade med den här mannen länge. Och bjöd på glögg liksom. Det var någonting väldigt... humant och fint.
Ja, verkligen.
Medmänskligt. Och inte bara liksom lämna en gåva och gå vidare så. Utan faktiskt stanna upp och se den här människan i ögonen och samtala. För det är det nog inte många som gör.
Nej.
Utan se ju bara som en samhällsbelastning.
Och lämnar man också gör man ju det för att freda sitt eget samvete och sen gå.
Ja, och det har vi också varit inne på. Det var väldigt länge sedan vi hade den här diskussionen. Men är det finns det några goda handlingar? Just eller gör man allt för sin egen skull? Nu med en lång callback. Men, och då tror jag vi landade i samtalet. Ja, det spelar kanske inte så mycket roll.
Nej, precis.
För handlingen blir ändå...
Den blir god i alla fall.
Men, och hemlösa, vet du, det här är ju deras fel ord. Men det här är ju... Folk är väldigt generösa den här månaden.
Ja, just det.
Både mat och grejer. Men sen typ, vad någon har sagt, 26 december, ja, då är det som värst. För att då är julen över, då har man liksom gjort sitt goda. Eller om det är då januari då som är värst liksom. Men just att stanna upp och faktiskt se en människa i ögonen för ett samtal. Alltså det är ju mer värt än den maten. Det är klart, det är en behov av mat självklart. Men just det här, bli mött som en medmänniska, det tror jag är...
Nu spårar jag iväg lite här. Carl Bertil Jonssons julafton, den är ju du bekant med också.
Ja.
Och Det här kan man då ställa frågan som det har gjorts. Är Carl Bertil ond eller god?
Ja.
Eller vill säga, är han god? Eller gör han bara goda saker för sin egen skull?
Ja.
Jag älskar Carl Bertil Jonsson och jag tycker att det är ett evangelium om något. Liksom.
Ja, det är det verkligen.
Han umgås på samhällets skuggsida. Så här. Men man har ifrågasatt det här som man ifrågasätter allt såklart.
Ja.
Och säger att ja, det enda han gör är att han skänker av överflödet till de fattiga.
Ja.
Det innebär att de blir inte hjälpta ur sin situation utan de får fortsätta vara fattiga. Medan Carl Bertil Jonsson blir... Han blir hyllad av sin, liksom, alla, oh, vad duktig du är som har gjort det här. Och det var det finaste jag har hört sedan jag konfirmerade. Så, säger det. Men
och det är så roligt när de öppnar sina presenter också. De här på samhällets skull.
Ja, de blir nöjda med...
Värdelösa grejer för dem.
För dem totalt värdelösa saker.
Servetteringar.
Tändstickstavla, bodensfästning och servetteringar i päronträ.
Ja.
Och någon har något bok på franska och sådär. Ja, och de är jätteglada verkligen. Han kysser den där akvaveran.
Ja, och det är ju viktigt på det här. Att vad är det som... Det är ju inte innehållet, utan handlingen som de blir glada över. Att någon har mött dem.
Någon har brytt sig om
någon har brytt sig om dem. Tittat om ögonen. God jul, gå hem till dina barn med det här. Eller vad han säger. Och den sista får ingen present. Den får en sång istället. Dedikerad till någon. Och jag tänker att det är minst lika viktigt med mänskligheten. Men som svar på din fråga, jag vet inte. Och de här, man kan bli också trött på de här filosofiska frågorna.
Ja, och jag är ganska trött på dem.
Vad ska jag göra av det så? Ja. Utan gör du det för att, och det kommer någon till hjälp liksom. Ja, men då är ju det, då är
jag
det
gott. Man kan vara överens om att Carl Bertil Jonsson har ett gott syfte. Alltså han gör ju det här av kärlek, människokärlek på något vis. Han har ju en Robin Hood i hans idol dessutom som tar från de rika och ger det till fattiga. Och i och med det så är det, då är det ju en god handling. Han gör ju en god handling. Ja visst, de fortsätter att leva i misär men de har fått lite uppmärksamhet och kärlek den här kalla julkvällen ändå liksom, istället för att bara sitta helt ensamma.
Tänk om vi hade en, det var ju för en tid sedan var det ju Black Friday.
Mm.
Vidrigt.
Det är vidrigt på riktigt.
Alltså. Så, du har säkert också ett klipp framförallt från USA när folk slår ihjäl varandra. Gör de inte, men det är ju misshandel den sista tvn ska jag ha och så vidare. Vidrigt. Folk blir
riktigt vidrigt.
Bananas liksom. Man blir ju sjuk och sådär. Alltså det blir en kollektiv psykos liksom.
Mm.
Men den gången det fanns en sån dag istället där man allt gick ut och handla till din nästa.
Ja.
Det hade ju varit fantastiskt.
Mm.
Handla till den som inte har. Liksom.
Som inte har.
Ja. Men jag
tror aldrig, det skulle inte bli lika stort.
Nej, det skulle inte bli lika stort. För människan är en egoistisk varelse.
Ja, självklart. Så. Men jag, alltså så är det ju. Det är klart att man är det. Liksom.
Men om vi återknyter till det du sa. Och jag säger, men det spelar kanske ingen roll. För att, alltså om det bara är för att jag själv ska må bättre. Så spelar roll då. För att det, handlingen ändå gjorde det gott och sådär. Men man kan ju också bli trött. Alltså när man ser så här, och jag gör ju också det ibland så när man ser ibland på sociala medier så här, men jag har massa barnkläder, är det någon organisation som vill ha det här? Och då är det ju mycket, och det är gott.
Det är gott.
Handlingen, men det är också så här, du vill ju bara bli av med din det som inte du vill ha kvar. Alltså hos vissa finns ett gott recycling-tänk att återvinna, och många går idag, vet du, slåsar det var med ett gäng ungdomar som där typ alla det de ville gå och handla i var på Myronas. Mm-hmm. Och det var inte egentligen av ekonomiska anledningar, utan att det var prio ett att gå till Myronas och sen kunde vi gå till andra affärer. Just för att de ville bara köpa återvunnet liksom. Och det blir då blir man ju drabbad så av genialiteten hos de här unga människorna.
Ja.
Fantastiskt, medan jag, vad ska vi gå in där för? Jag vill gå in här då och köpa men så. Men jag går ju också, jag har ju lämnat säckvis med mina gamla kläder och min sons liksom. Mm. Och jag vet att det kommer till, jag vet inte var vi landas. Ibland blir jag också väldigt irriterad. Att så här, du vill ju bara bli av med din skit. Men det spelar väl egentligen ingen roll. Det är inte där vi landar.
Nej, att, nej men det, för det är ju samma där. Ja, det är ju en god handling i alla fall. Ja. Även om du har, gör den av främst själviska skäl.
Att bli av med skiten hemma. Eller skit, ja, men, ja.
Jag slipper slänga det. Eller ja, så, ja. Så här, och jag orkar inte sätta upp en annons. Utan jag skickar ut det. Liksom. Ja. Och då är det okej. Okay, men jag slipper. Då är det en egoistisk. Men det kommer ju till nytta. Och i det så blir ju handlingen god ändå på något sätt. Ja. Så är det ju. Absolut.
Och så kanske det är tider av... Nej, jag vet inte. Tider i livet. Jag vet ju att när jag var student så köpte jag mycket på en second hand möbler grej till första liksom, riktiga boendet. Och sen vet jag någon gång så efterskänkte jag massa grejer så på Blocket kom och hämtade. Och det var ju det jag såg mig att jag var ju motsvarande personer. Så jag var unga, liksom kanske... Ja, alltså det finns ju något livscykel där på något sätt som går vidare liksom. Ja, vi kan lämna det. Allt är ju inte svartvitt, så kan man säga.
Så, men absolut,
man är väldigt motsägelsefull själv i mycket.
Oh, ja,
men om man gör väldigt mycket dumt. Det är också en filosofisk fråga som egentligen inte borde öppna den här asken. Men bara säga om man gör väldigt mycket dumt då och gör gott bara för att rättfärdiga sina dumma grejer. Alltså vi pratade om innan, då är det ju för att du ska må lite bättre. Mm. Men jag menar, nu tar jag det lite mer extremt. Att du gör väldigt mycket. Jag vet inte vad du ska kunna. Du går och rånar banker, men du lämnar 10% av det
till myrorna. Till kyrkan.
Nej, till kyrkan. Nej, men jag vet inte.
Nej, men jag förstår tanken. Ja, det rättfärdiga är ju inte handlingen.
Nej.
Alltså,
nej.
Det är fortfarande lika ont det man har gjort. Men kommer de här pengarna till nytta så är väl det bra ändå, så att säga. Ja. Men,
då hamnar vi i någon Robin Hood-land.
Ja,
fast
precis.
Den här personen, tänker jag då, behåller 90% av grejerna Robin Hood delar ut. Jag vet inte. Vi släpper det.
Det är dåligt så att det är så här. Jag tycker inte vi ska uppmana till att man ska råna banker för att lämna till kyrkan.
Nej,
Det gör inte det. Ett annat här på ämnet nyss här. Telefonhot mot Svenska kyrkan i Uppsala. En person har polisanmälts efter att ha ringt och hotat personal i Svenska kyrkan. Orsaken bakom hoten är enligt tidningen att mannen ogillar att kyrkan hjälper människor på flykt. Så det är vi tillbaka i detta igen då.
Samma.
Personen som svarar på samtalet ska ha uppfattat mannen som mycket hotfull och valde att göra en skriftlig anmälan till polisen. Och mannen har också hämtats och delgivits misstanke om olaga hot, men han har släppts efter förhör. Men brottsmisstanke kvarstår. Det här är också en ny verklighet på något sätt som kyrkan lever i, som vi också har varit inne på många gånger tidigare. Man är utsatt, man kan bli väldigt utsatt när man arbetar till exempel i Svenska kyrkan eller med andra.
Men det här vittnar ju på, om man ser historiskt också, så att då är ju kyrkan också på rätt spår.
Så kan man ju säga.
Så kan man också säga liksom, att när man faktiskt, i det här fallet tycker inte jag att man sticker ut någon haka alls. Utan vi gör det vi ska göra. Det är en av våra liksom grundbultar i hela vår organisation och vår tro liksom är att hjälpa din nästa. Så oavsett vem det är. I 3D Mosebok står väl att du ska ta hand om de som är invandrade. Jag minns inte exakt. Men så. Oavsett vem det är så ska du liksom hjälpa din nästa. Det har ju kyrkan alltid gjort. Och alla tider då också fått skit för det. För att man tycker att man hjälper någon som inte ska hjälpa. Det är så märkligt. Men det är en verklighet också.
Absolut. Absolut.
Hoppas de får bukt med det och inte bli skrämda.
Verkligen. Det är en väldigt viktig del så att säga. Att man inte ska känna sig så hotad att man väljer att lägga ner sin verksamhet. Inte kanske att kyrkan ska lägga ner. Men
sin grej då.
Precis. Jag har en annan artikel här också som bara gör mig deprimerad. En präst dömd för sexbrott mot barn ansvarar för kyrkans barnverksamhet.
Gå och dra någonting.
Ja, alltså
inte det, du alltså.
Nej, men det är det man får lust att göra. Prästen dömdes 2013 för sexuellt ofredande av en konfirmand. Idag är han ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten i en ny församling. Vi tycker att det är förskräckligt att han får fortsätta jobba med barn, säger pappan till den pojken.
Hur i hela friden har det kunnat gått igenom? Jag, när jag började jobba här så kommer jag från kommunala fritidsgård- och skolans värld. Och då får man ju alltid lämna sån här utdrag i belastningsregistret.
Ja, just det.
För det är lag på det, både i förskola, skola och fritidsverksamhet. Nu ska jag vara försiktig, för jag vet inte hur det ser ut i kyrkan, om det är lag på det nu. Men jag tjatade i många år, eftersom jag också arbetar fackligt och sådär, att vi måste börja kolla det här på alla. Och först var det så här, och jag var tokig, för det var liksom folk som möttes av att ja, men folk, man måste kunna få en andra chans. Ja, men det handlar ju inte om det. Alltså har du gjort, har du rånat en bank, du har zonat ditt brott, ja, du är välkommen att vara här och tjänstgöra, för det handlar inte annat. Men som vi har varit inne på också 1000 gånger, har du fifflat med pengar i massa organisationer, fast ja, men då kanske inte ska vara våran ekonom. Nej, men så.
Precis.
Och har du liksom åkt fast för en sån här grej och dömd och har den liksom läggningen, eller vad man nu kallar det, ja, men absolut inte komma i kontakt i någon form av barnverksamhet.
Nej,
det
är ju nej.
Idiotiskt, nej. Fast du har zonat ditt brott.
Ja, det har inte med det att göra.
Det har ingenting
alltså. Förlåtelse med det att göra. Är en sak liksom, och förlåtelsen, för det första så tillkommer förlåtelsen i första hand Gud. Ja. Alltså, så. Det är klart att vi ska försöka förlåta varandra för vår egen och andras skull, men
ja, och som vi var inne på nyss, så det får vi inte, allt, liksom. Det måste vi vara konsekvent. Vi måste ju också stå upp för våran nästa, oavsett vem vår nästa är. Alltså på det sättet som det passar, såklart.
Ja, ja.
Men absolut inte finnas med i barnverksamhet. Och det jag ville landa, att vi började sen här i församlingen att ta såna här registerutdrag. Och nu gör vi det på alla våra volontärer och konfaledare och sånt. Och det är ju fantastiskt. Men jag vet inte om ska ha det osagt om man gör det över hela Svenska kyrkan som organisation. För här alltså det enda försvaret är att man inte har vetat om det.
Ja, och då är det så här.
Ja.
För det har jag svar på det genast här.
Ja, vad skönt.
Kyrkorådet, jag läser ur tidningens artikeln här då. Kyrkorådet är ansvarigt för rekrytering av präster i Svenska kyrkans församlingar. Vi träffar ordförande för kyrkorådet. För att skydda prästens identitet låter vi ordföranden vara anonym. Vi visste om det här med domen när vi anställde prästen. Aha. Det berättade han om första gången vi träffade honom för intervju. Men det är inte riktigt så som det bör publicerat, säger ordförande. Och då frågar, enligt domen har prästen uppmanat den här pojken att ha sex med honom. Är det säkert det? Har du läst tingsrättsdomen? Nej, det har jag inte gjort. Det finns ju en lag om registerkontroll. Hur ser ni på att prästen är dömd för sexualbrott mot barn och ändå jobbar med barn och unga? Han är en alldeles utmärkt konfirmationspräst. Man måste ju kunna förlåta folk, eller hur? Så du ser inget olämpligt i att han nu jobbar med just barn och unga? Nej, jag kan inte se något olämpligt i detta, säger denna kyrkorådsordförande. Och prästen själv tycker att nej, jag kan inte se något konstigt i att jag ansvarar för konfirmander och barnverksamhet. Det måste finnas rim och reson i det här. Att man ska vara avstängd i 10 år bara för att skicka ett sms är inte rimligt. Han skickar ett sms till, han är homosexuell, och skickar ett sms till en pojke, en konfirmand, och skrev att han skulle vilja ha sex med honom. Och avstängd i 10 år bara för att han skickat ett sms är inte rimligt, säger han. Han tyckte det var en ganska okej sak att göra. I kyrkans värld dömer vi inte folk efter vad de har gjort. Istället så ber man om förlåtelse, så får man förlåtelse, säger han. Ja, jag vet inte vad jag ska
Nej,
säga.
Nej, jag vet inte heller.
Alltså,
det är naivitet här, eller flathet eller någonting som
fruktansvärt.
Som är oacceptabel.
Ja. Och finns ingen insikt hos prästen själv heller, alltså på något vis. Utan, nej,
och det är ju skrämmande.
Det har gått 10 år, han har ingen insikt fortfarande. Och den här kyrkorådsordföranden, helt sanslöst.
Nej, vi lämnar de här dårarna. Förlåt, men det här...
Nej, det här är väldigt svårt och
idiotiskt.
Ja.
För du kan vi inte sluta ännu roligt. För nu har det varit ett avsnitt av mycket. Nästa vecka, då har vi julvandringar. för skolklasser.
Ja,
någonting. Ibland har vi, ibland, någon gång har vi poddat mitt emellan de här föreställningarna och vi har haft lite mer gäster. Och,
precis, och vi har spelat julvandringen i podden också.
Ja, det har vi också gjort. Så kan du gå tillbaka och lyssna så vet du vad vi ska göra nästa vecka. Så.
Den är ju jag får skrika lite och ropa, skulle jag tro.
Och den är ju bättre i spelad form än i poddform.
Ja, alltså, det är så, absolut. För att, absolut.
Man måste se. Men principen att vi de får se ett klassiskt julspel och möter de olika nyckelfigurerna kring Jesu födelse. Och det kommer, jag vet inte hur många år, men det brukar vara över 1000 barn. Ja. Det brukar vara en 30 föreställning, jag vet inte, jag antar att siffrorna är ungefär detsamma. Och det är ju
fantastiskt.
Det är ju en av årets roligaste veckor.
Det är absolut en av årets roligaste veckor.
Det är så fantastiskt glädje att få göra det. Och man ser i barnens ögon och hänger med liksom och är nyfikna och taggade
visst.
Högt och lågt på frågorna efteråt.
Ja, det är det. Och sådär. Precis.
Så det är roligt vad de tar med sig också. Ja, det där tänkte du på.
Ja.
Och det där liksom tog du med.
Jag vet inte om jag nämnde det kanske. Jag har nämnt det i samband med det här. Men jag blev väldigt exalterad någon gång. Så jag spottade på ett av barnen.
Ja, just det.
Ja, men det ska inte hända i år. Nej, det ska inte hända. För det är, liksom, det är inte riktigt fräscht. Och barnen kommer därifrån att prästen spottade på mig. Eller så. Herodes framförallt. Ja. För det är Herodes jag får vara där. Till min stora glädje. Det är den gången på året som jag får ut mina aggressioner. Ja, så är det. Nej, det ska bli jätteroligt.
Ja, det ska verkligen bli fantastiskt roligt. Och jag tycker att vi ska ta och nämna detta också. Vi har ju haft vår sponsor under tiden, Station Event Light. I och med dagens avsnitt så är det den perioden klar, liksom. Och det är inte att vi har bråkat och skilda vägar, utan
det var ju några veckor.
Det var tänkt några veckor eftersom och att Station Event Light, som är det här förser scenen med professionell ljusteknik, de hade ju en de ville satsa lite på kyrkan under den här perioden. Och tog fram, det ska vi nämna en sista gång tycker jag, att de tog fram en smidig och enkel armatur som är batteridriven, så man liksom lätt kan få den här extra feelingen i sin liksom, kanske konsert eller liknande här i juletid i kyrkan, eller då hyra hela paketet med tekniker och allting liksom. Så att därav att det här är slut nu då, för att just det var ju så riktat till juletid. Men ett varmt tack att ni vill sponsra den här podden Station Event Light. Gå in på deras hemsida med samma namn eller Facebook-sida om ni söker, och det kan ju vara till något annat också, om ni har någon stor 50-årsfest eller någonting ni vill hotta upp, så är det här företaget som ni ska vända er till. Tack så jättemycket för det, grabbar.
Vi kan ju tacka Svenska kyrkan.
Det gör vi i samma veva. Så tackar vi också Svenska kyrkan i Sontuna och framförallt kommunikationsenheten som är vår samarbetspartner och gör detta
lättare
så, och hjälper oss och sådär. Så tack för det. Hörru du, vi kastar oss på andakten.
Det gör vi, för nu blir det andra advent. Det är lite så här, första advent är ju enorm och sen andra advent är lite dagen efter, så lite avslaget. Det behöver inte vara så, för att de olika adventssöndagarna har olika teman, olika känsla kan man säga. Och då läser jag ur Lukas evangelium. Guds rike är nära är rubriken för övrigt för den här söndagen. Jesus sa till sina lärjungar: tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så reta på er och lyft era huvuden, till er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och en dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly den som väntar och kan stå upprätta inför människosonen.
Ja.
Det var en väldigt lång och... Men den har sina fina poänger här, ja, tycker jag.
Så, och här i en sån här text, så att du ena dagen skulle kunna läsa den och bli, ja, nedtryckt i skorna.
Mm.
Oh. Idag, trots vårt ganska mörka avsnitt, så känner jag en hoppfullhet,
ja,
i texten.
Ja, just det. Mm.
En glädje att... att
vi är inte bortglömda.
Vi är alltså inte bortglömda.
Man kan tänka hur man vill om det här med om Jesus ska komma tillbaka rent fysiskt på, ja, moln och sådär som det står här i. Komma med makt på molnen och sådär. Det här diskuterar vi med konfirmanderna varje år.
Ja.
Och är det viktigt för vår tro? För min tro är det inte viktigt att Jesus kommer tillbaka. För mig är ju Jesus redan, ja, här. Och inte bara för, mm, mig. Det är inte bara jag som har fått den insikten heller. Men Jesus är redan här. Och jag behöver inte några ytterligare bevis att han kommer farande på molnen och så där.
Utan,
nej, men Jesus är här och Jesus bryr sig om oss. Och vi är inte bortglömda. Lyft era huvuden till er, er befrielse närmar sig. Det är ju fantastiska, ja, ord. Det som blev lite besvärligt är ju det här med att detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Det har ju fortfarande inte hänt, så att säga, på det sättet att Jesus har kommit tillbaka med på molnet.
Nej.
Eller så. Och det där blev ju en liten, ja, en stötesten kan man säga för den tidiga kyrkan här. Ja. När lärjungarna började dö undan, och alltså alla, inte bara hans 12 apostlar, utan de som var i kretsen av honom började dö undan och Jesus har inte kommit tillbaka då.
Nej.
Och det, ja, men vi på ett sätt,
men tidsperspektiv är ju det,
precis
olika.
Det, ja, verkligen, verkligen.
För om vi då tänker att Gud har varit med sedan början, då är inte, då är inte 2000 år speciellt mycket.
Då är verkligen inte det mycket.
Det en...
Håll er vakna hela tiden. Ja, nej, men det ja, som precis som du säger, det, i den här gången så nu blir jag ju påverkad att du sa så också. Men här, det här kan man känna, ja, men det här, ja, är positivt. Det här är, yes, det är hoppfullt. Och sen kan det också, jaha, ja, nu ska Jesus komma tillbaka och döma oss. Liksom, ja. Jag vet att jag kommer att stå där inför Herren och vara helt tomhänt. Och han borde sova också.
Det är också en sak här. Det är med tidsuppfattningen. Eller så här. Oftast under året, då spelar liksom ingen roll, tycker jag, vilken text det är, för att det passar till temat. Men nu i adventstid så blir det så tydligt med tiden. Alltså, alltså när den första adventstexten, då är det när Jesus rider in för påsken.
Ja, ja, just det,
egentligen.
Just det. Ja, det,
och här så är det liksom långt fram i tiden.
Ja, ja.
Ja. Men det jag vet inte, det kan bli, annars bryr jag mig inte. Just med kring påsk och jul,
ja,
så blir man lite mer nördig kring kronologin,
ja,
på något sätt. För att du,
precis,
väntar ju på det första.
Ja.
Alltså du väntar på julevangeliet.
Ja.
Och väntan dit borde ju då kanske vara ängeln besöker Maria, de börjar sin...
Bla, bla, ungefär så, som våra julvandringar.
Som våra julvandringar.
Så, för det här, och det här har vi också sagt förut. Och men det är ju... skumt och skruvat det,
ja,
kyrkoåret,
ja,
på sina ställen. Men det här, jag håller helt med där. Först en vecka så är det Hosianna och Jesus rider in i Jerusalem.
Ja.
3 veckor senare föds han.
Ja.
Eller 4. Så det blir lite konstigt.
Ja.
Allt, var en sak för sig är vacker och fin och sådär.
Ja.
Men när man vill följa... Där är det lättare att följa påskens händelse,
ja,
nästan. För den börjar ju... Då är det ju det här...
Ja, men den är väldigt tydlig.
Då,
för då är det dag för dag, liksom.
Ja, men precis.
Ja, ja.
Julen är ju mer konstruerad på något vis.
Ja.
Att vi
det har du helt rätt i. Påsken är mycket mer tydlig och följer stilla veckan.
Ja.
Och man har berättelserna. På skärtorsdagen så är det liksom måltiden och
precis,
ser man det.
Precis.
Långfredagen. Det är väldigt mycket tydligare. Så jag ska inte tillbaka till påsk och jul, utan julen... Ja, vi släpper det. Vad ska vi få höra för psalm idag?
Vi ska höra en psalm som jag ska försöka klara av. Den är väldigt vacker, tycker jag. Men
ja,
den är inte särskilt ofta sjungen, därför att den är ganska svår sjungen. Men när den, till exempel en ofta är det en manskör eller en kör som sjunger den, så är det ju väldigt, väldigt vackert. Nu ska jag försöka sjunga den själv. Och vi får se hur det går. Kom Jesus, kom Immanuel, ur fångenskapen lös var själ. Ge nu åt varje synde en slav. Den frihet du åt Israel gav. Var glad, Immanuel. Ger frihet åt var bunden själ. Och kom allsmäktig Gud, som när du gav oss dina bud. I eld och moln på Sinai, kom nu och gör den fångne fri. Var glad, Immanuel. Ger frihet åt var bunden själ. Lys morgonstjärna Gud har tänt. Och kom till oss, kom Guds advent. För jaga mörkret tills vi ser en värld där Gud din vilja sker. Var glad, Immanuel. Ger frihet åt var bunden själ.
Jag tycker den är vacker.
Den har jag inte hört vad jag kommer
nej,
ihåg.
Alltså, det är ju ingen organist som väljer den här. Eller? Nej, därför att den är svårsjungen för en hel församling. Så att säga. Mm. Mm, den är fin ändå tycker jag.
Tack för det. Tack för den här veckan. Tack för avsnittet.
Tack, jag har suttit i en vecka och pratat. Ja. Känns det som.
Ja. Så vi klipper ner det till 50 minuter.
Ja, precis.
En veckas samtal. Hörrni, kära lyssnare. Tack för att ni fortsätter hänga på det här tåget av poddavsnitt som liksom tutar på här. Vi ska göra några avsnitt till och sen blir det lite
sommar
men ett vinterpaus. Ja. Så att vi ska hitta ny inspiration och sådär.
Ja.
Och hör av er om ni har tips på gäst, ämne eller liknande. Eller vill vara med själva. Så ska vi fixa till det säkerligen. Hörrni, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!